Ja, ibland så hör man någon som hälsar med, man säger nåd och frid. Så därför säger jag till er idag, jag hälsar er med nåd och frid. Det känns skönt att få göra det ifrån himmelen. Tack och lov. Ja, vi hörde den sista sången här om den helige ande, och det tycker jag... Jag ska också tala om den helige ande och vad den betyder. Tack Fader i himmelen, i Jesu namn. Tack att vi får vara samlade så här en söndag, en höstsöndag så här. Och tack att du har någonting att säga oss alla genom ditt ord, Herre. Genom ordet, genom sången, budskapet, i Jesu namn. Tack att vi får också vara beroende av dig, helige ande. Vi kan inte samlas utan den helige ande, nej. Tack Jesus att du sänder den helige ande till oss. Och han är vår hjälpare, han är vår guide, han är vår... Han gör ordet levande för oss, han gör Jesus levande för oss. Tack Jesus kär, och tack helige ande att du är med oss idag. Vi ber dig för också för dem i församlingen som inte kan vara med av olika anledningar och som är prövade av sjukdomar. Vi ber dig för också för dem som är med i församlingen men som av olika anledningar kanske har kommit lite längre bort ifrån centrum, från den smala vägen. Men tack Jesus att du har sagt att du ska dra människor till dig. Och vi tror att du ska göra det när vi ber dig för dessa i Jesu namn. Tack att du hör bön. Vi får lova ära dig, vi får upphöja ditt heliga namn den här förmiddagen. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen, amen. Jag har skrivit en liten rubrik här jag ska tala om, ha som utgångspunkt. Vi får se vad det blir med det. Det är som jag sa, jag är beroende av den heliga ande. Jag har skrivit här, strömmar av levande vatten. Strömmar av levande vatten. Det står ju faktiskt väldigt mycket om vatten i Bibeln. Vi ska ha en utgångsvers här också. Ifrån Jesaja 44:3. Jesaja 44:3. Ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar. Ja, här ser vi, här profeterna talar om vatten, det levande vattnet. Och han talar om den heliga andes utgjutande och välsignelserna. Det som jag sa, det står mycket om vatten i Bibeln. Vi har det fysiska vattnet då. Som är livsviktigt för människor och djur. Och i Bibeln där så läser vi om brunnar och källor. Och man kan säga att det var ofta skillnader mellan liv och död i de här torra ökenområdena. Det är det fysiska vattnet som är livsviktigt. Och idag också likadant. Men sen har vi då... Det levande vattnet, det livgivande vattnet, som är, man kan säga att det är ju livsviktigt för det andliga livet. Bibeln talar ju om att, Jesus säger ju själv det, att den som inte är född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det är livsviktigt, vatten, det fysiska för våra kroppar. Men det levande vattnet för vår ande. Så man kan ju säga att de här, det som står i Bibeln, det står om källor, källsprång och strömmar, står de i Bibeln. Och det är ju då en bild och symbol på de andliga rikedomarna. Frälsningens välsignelse och andens kraft och frukter. Vi ska tala lite först om det här med det livsviktiga vattnet, det fysiska vattnet som vi behöver. Och det står om det i Gamla testamentet. Och vi ska gå till Första Mosebok i kapitel 13 där. Så handlar det om Abraham. Och det handlar också om hans brorson Lot. Och det står i Bibeln där att när de drog ut ifrån, Gud kallar ju ut dem ifrån Mesopotamien eller Haran där. Gud han kallade Abraham för att han visste att han var rättfärdig och han levde i lydnad inför Gud. Och därför kallade han ut dem till Kanans land. Och det står att Abraham han var rik på boskap. Men även silver och guld var han rik på. Han var välsignad med det. Mycket boskap, silver och guld. Men också Lot hade också mycket boskap. Och här i kapitel 13 så läser vi om hur när de hade kommit till Kanan där. Så bodde de på samma område där i Kanan. Med sina stora familjer och med alla dessa boskap de hade på samma område. Men så blev det lite irritation emellan hedarna där. Hedarna i det ena hos Lots och hedarna på Abrahams boskap. Det blir lite irritation där. Varför det? Jo, därför att det var som att födan inte räckte till. Födan och vattnet. Det var så stora jordar där. Så att det blir lite irritation där. Och det här, det tyckte Abraham, det var ju inte bra. Inte skulle det bli någon schism mellan Abraham och Lot där. På grund av att det var att de trängdes kan man säga. Där på det där området. Det blir lite trångt. Så kan man uttrycka det. När det gäller föda och vatten då faller djuren där. Men Abraham, han hade ett ödmjukt sinnelag. Och så sa han till Lot så här. Ja men vi är ju bröder. Och vi kan ju dela på oss. Så går du till höger så går jag till vänster. Går du till vänster så går jag till höger. Och det gjorde man. Och här var också Gud med. Och handlade. Så att sen står det då att när Lot han skulle gå åt ett håll då. Om han var höger eller vänster, det vet vi inte. Troligen var det höger. Om man nu har Palestina så här. Och så gick han åt höger och österut. Så det, ja, det blir det åt höger. Det står att när Lot lyfte blicken. Då fick han se en slätt. Jordanslätten, den hette också Siddimsdalen, den här slätten. Och det här tror jag att Gud var med. Och påverkade Lot här så att han lyfte blicken. Och så ser han den här dalen. Där. Och det var en välsignad plats faktiskt. Hela den här dalen. Men det fanns också någonting som inte var bra. Men det kommer vi till här. Men den här dalen, den hade också kallats för Herrens lustgård, står det. Ni kan ju följa med här i kapitel 13, jag säger inte speciella versar här, utan det är ungefär vad som står här när man gör en sammanfattning. Så att eftersom den har kallats för Herrens lustgård så tror jag att den var väldigt bördig och rik på vatten. För det står ju där att den var vattenrik, den här dalen. Och det var ett måste. Det var livsviktigt det för alla dessa djur och också för människorna. Att det fanns friskt vatten. Och det fanns det säkert i de här källorna, det tror jag. Bibeln talar ju om Jakobs källa exempelvis. Och jag tror det var gott vatten. Jag skulle väl ha druckit i Jakobs källa. Jag tror det var gott vatten. Och ni vet i Israel idag och hela området där nere så är det ju väldiga ökenområden. Men vad de har borrat brunnar där nere. Och det ska vara väldigt gott vatten. Men det fanns ett män här nere i den här dalen. Ett män. Vad var det då för män? Jo, Det var så att de här syndiga städerna Sodom och Gomorra låg där. Och en del andra städer. Och det var så här att människorna i folkbibeln här, så står det så här: männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren. I 81 års översättning så står det så här: människorna, alltså inte bara männen, människorna i Sodom var onda och syndade svårt mot Herren. Det är bara fakta, det var, så var läget i de här städerna. Och dit flyttade alltså Lot. Så att det var en välsignad plats, men det var också en plats utav mycket svår synd och utav det onda. Och det är ju en bild utav vår värld egentligen idag. Gott och ont. Vi är välsignade, andra är inte välsignade. Ondskan florerar i vår värld. Men vi får också del av Herrens välsignelse i denna onda värld. Tack Jesus. Vi ska ta lite längre fram här, så när vi läser vi om då när domen skulle falla över de här städerna. Det var inte många som var gudfruktiga i den här staden, i de här städerna, utan domen var oundvikligt. Jag tror att man alla detaljer får man inte fram här när man läser det här, men det är vad jag spekulerar lite i, att när Lot kom dit med sina stora familj och sin boskap och allt, så var det meningen att han skulle vara i den välsignade delen av Jordanslätten. Det menade Gud. Där skulle han vara och där skulle han få det bra. Med rik tillgång på föda och vatten. Det var med signal dal. Det var Herrens lustgård som det stod. Men Lot och hans familj, de hade väl troligen blivit frestade att komma närmare de här städerna, Sodom och Gomorra. Och vi vet inte, det står inte hur det gick med alla boskap han hade. Det står inte. Men Lot och hans familj, de flyttade helt enkelt in i Sodom. Vad vi förstår så var de inte delaktiga i den svåra synden som häskade där. Därför att människorna levde i uppror. De levde i uppror mot Guds ordningar, mot Guds skapelseordningar. De levde i ett onaturligt umgänge. Det var en svår synd. Så jag tror inte att de var delaktiga där. Men de kom in där, Lot och hans familj, och bodde där. Och när änglarna kom, det var två änglar som kom till Sodom med domen, då satt Lot vid porten. Han satt där nästan som en vakt. Sen vet vi hur det gick. Domen verkställdes. Eld och svavel föll över städerna. Jag läste nyligen, man har funnit spår efter Sodom och Gomorra och en del städer där i. Man har funnit spår efter dem. Att det har kommit någonting utav svavel och eld uppifrån, har man konstaterat. Jag läste det ganska nyligen faktiskt. Så att det här är ju, och Jesus själv talade om detta. Och när Jesus visste att det här var sanning, då ska vi också lita på Jesus och tro likadant. Det här var vad som hände. Så Lot han fick fly, det vet ni, med sin familj ifrån Sodom strax innan det här fruktansvärda föll över städerna. Tyvärr så hans hustru var så nyfiken och ville tillbaka, eller tittade tillbaka. Man ska inte se tillbaka på det onda, man ska gå framåt. Men hon gjorde det. Hon såg sig tillbaka och det står att hon blev förvandlad till en saltstod. Lot och hans familj kom till en annan stad som Gud bevarade ifrån den här elden som heter Soar. Vid ett annat tillfälle också, där Gud välsignade med vatten, det fysiska vattnet, det var ju när Mose och Israels barn var i öknen. Och det, vi har nog läst om det här mycket, känner till det. Och de kom till en plats där det fanns inte vatten. Det var dåligt med vatten. Och då började de knota och klaga, Israels folk. Och det är ju mänskligt att när det fattas någonting och det är något som går emot den, alltså, att det är lätt att man klagar. Och det gjorde de. Och det tyckte ju inte Gud om. Därför det var nästan som att bryta med förbundet. Gud hade slutit förbund med sitt folk, Israels folk. Och det blev lite av otro där. När de klagade på Gud att de inte fick något vatten. Men Mose han bad för sitt folk inför Gud. Så Gud han var barmhärtig. Och då står det där att Mose han slog med staven på klippan där i Horebs berg. Han slog med staven på klippan och härligt underbart vatten kom. Gud han vill välsigna när vi är i hans vilja. Tack och lov. Jag skulle säga det också när Lot var där i staden och kompromissade på något sätt. Så vet vi ju vad Bibeln säger. Paulus han säger ju så här vid ett tillfälle. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Gå ut från dem och skilj ifrån dem och rör inte vid något orent. Så att Lot och hans familj skulle aldrig ha bosatt sig där helt enkelt. Jag tycker det är så underbart med vår natur som omger oss. Den bästa tiden på året tycker jag. Ja, vi vet alla perioder, årstider har sin tjusning. Men jag älskar våren och försommaren. När bäckarna och älvarna och åarna börjar röra på sig. Isen går upp på sjöarna. Och man upplever att det är liv i vattnet, det är liv i skapelsen. Jag tycker det är en underbar tid. Och jag brukar vara ute och tacka Gud för skapelsen. Jag har gjort det många gånger. Stått i tacksamhet till Gud för den underbara skapelsen han har för oss. Men nu är det så här också att sjöar och vattendrag, de behöver ett tillflöde och ett utflöde. Så att det blir ett friskt och syrerikt vatten. Så att fiskar och växtlighet kan trivas och överleva. Alltså ett tillflöde och ett utflöde. Och det är det i de flesta sjöarna. Och både mindre och större. Men jag vet, jag har varit ute i skogen någon gång. Och vandrat. Och då har man kommit fram kanske till någon liten göl eller kärn som det heter också. I skogen. Och så har man känt att det nästan har luktat lite illa där. Eller varit surt. Och den troliga orsaken det är ju att i de här små gölarna. Där finns inget tillflöde. Och där finns inget utflöde. Allt är dött. Och det här kan man ju faktiskt också tolka andligt. Vårt andliga liv behöver ett tillflöde och ett utflöde. Jag ska återkomma till det lite längre fram. Vi ska gå till profeten Jeremia. Hur var det på profeten Jeremias tid? Vi läser Jeremia 2:13. Det säger profeten så här. Ty mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig, källan med ett levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller måttet. Guds utvalda folk, Israel, de hade ju alla möjligheter att få uppleva Guds välsignelse. De hade alla möjligheter. Genom löftena, genom förbundet. Så levde de i tro och i lydnad, så välsignade Gud dem. Rikligen välsignade Gud dem. Det står mycket om det i Bibeln. Men som vi läser här, de övergav källan med det levande vattnet. Och det gjorde de i otro och avguderi. Och sen fick de dessutom hjälp av kungarna. Flera kungar, de som var mycket ogudaktiga. Och gjorde det som var ont var i Herrens ögon, står det. Så det var ju en mörk och svår tid profeten Jeremia verkade i när han förkunnade Herrens ord. Folket hade gjort sig usla brunnar som sinade och de höll inte måttet. Jeremias budskap då, det var ju då alltså ånger och omvändelse. Och det står faktiskt 47 gånger i Jeremia bok. 47 gånger står det, vänd om, står det. Men man lyssnade inte. Man handlade inte efter profetens varningar. Vi läser Jeremia 6 och 16. Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna, fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. Det var svaret han fick, Jeremia. Vi vill inte vandra på den. Och Jeremia, han grät. Och han var förkrossad över sitt folks högmod och olydnad. Därmed var domen oundviklig. Och vi läser Jeremia 7 och 34. I Judas städer och på Jerusalems gator ska jag göra slut på jubelropen och glädjeropen. Jag ska göra slut på rop för brudgum och rop för brud. Till landet ska läggas öde. Fiendelandet Babylon känner vi till. Krossade och annekterade då judarike eller Palestina eller hur man nu benämner det. Det var ju framförallt judarike det handlade om med staden Jerusalem i centrum. Och det står då, det står inte i Bibeln de här åtalarna här, men vi har ju mycket andra källor. I tre omgångar så tog de med Israels folk som slavar. 605 före Kristus då tog de med sig bland annat Daniel. 597 före Kristus då tog de med sig profeten Hesekiel. 587 före Kristus tog de med sig resten. Lämnade kvar några stycken som skulle vara som vakter eller någonting där. Och en del drog de med ner till Egypten och där var den, och där följde Jeremia med, står det. Ni ska gå nu till Nya testamentet och läsa vad Jesus säger när det gäller brunnar som inte sinar, det levande vattnet. Vi läser Johannes 7, 37 och 38. Jesus befinner sig nu på tempelplatsen i Jerusalem. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus där och ropade, om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och som skriften säger, detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Om någon törstar så kom till mig och drick. Det är en källa som aldrig sinar. Och den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det levande vatten som Jesus talar om här, det kommer ju från honom själv. Han är huvudkraftkällan, så kan man sammanfatta det. Han är huvudkraftkällan, Jesus Kristus. När han satt med kvinnan i Johannes 4 står det om kvinnan, när Jesus satt där vid Sykarsbrunnen, som egentligen var Davids brunn också. Där satt de, Jesus och den här kvinnan som Jesus samtalade med. Och Jesus säger till henne, det vatten jag ger, det ska bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och det här var vad den här kvinnan behövde höra. Och hon trodde på honom genast, för det står att hon gick in i staden där hon bodde och talade om att han var Jesus, var en profet. Han var en frälsare. Han var Messias som alla väntade på. Och hon hade levt ett dåligt liv, men hon blev förvandlad där, denna kvinna. Det vet vi när vi läser om detta. Vi har många löften om det här med källor som aldrig sinar. I Saltaren 87 står det: alla mina källor har jag i dig, säger Saltaren. Och i Jesaja 12 så står det: med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och i Johannes 10 står det: jag har kommit för att ni ska ha liv. Och inte bara liv, ni ska ha liv i överflöd, står det. Så här är alltså löften om välsignelse i överflöd. Alltså Bibeln är full av löften till oss troende. Den är full av löften, så vi ska inte behöva leva ett, om vi säger, ett andefattigt och glädjefattigt liv. Och ibland så känner man sig både trött och torr, och det gör jag. Vi är människor alla. Ibland känner vi oss trötta och torra. Men vi har den levande källan, det levande vattnet att ösa ur. Vi har tillgång till källorna som aldrig sinar. Jag läser Jesaja 44:3 igen, som han gjorde först. Jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar. Och Jesaja 58:11 så står det: och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Och du ska vara lik en vattenrik trädgård. Och vi ska likna ett källsprång, står det, vars vatten aldrig tryter. Ja, precis som på Jeremias tid så söker ju människor idag tillfredsställelse och glädje ur, man kan säga, ur världens usla brunnar, skulle jag vilja säga. Man försöker tillfredsställa sig och få glädje och roligt och frid genom världens usla. Och det kan vara nöjen, det kan vara materiella ting. Nu får vi komma ihåg att mycket av det här är lovligt. Det jag kanske nämner, det är lovligt. Men det kan leda fel, mycket fel. Nöjen, materiella ting, karriären, idrotten. Man tror att man blir väldigt lycklig genom att vinna mycket pengar, så man spelar på mycket lotterier, spel. Men det har visat sig hos många att det är inte den verkliga lyckan att vinna en massa pengar. Tillfällig glädje, många gånger. Sen har vi stimulans utav droger, alkohol, tobak, sexuell omoral och så vidare och så vidare. Man kan räkna upp en massa här. Och vi vet ju att Satan har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Och han har en strategi, Satan. Han har en strategi. Och det är att fresta och locka människor bort från Gud med surrogat. Med surrogat som inte håller och inte fyller människans innersta behov. Och så vill han hålla människan då bunden i synd och slaveri. Det är hans strategi. Så går han tillväga. Men tänk att det finns någonting helt annat. Och vi har fått uppleva det. Jag är så tacksam att jag har fått uppleva frälsningen. Jag var inte gammal när jag blev frälst. Jag var 9 år. Döpte mig när jag var 10 år. Sen gick jag min resa. Jag hade lite nedgång ett tag. Jag ville pröva lite grann så här utav världen kanske. Och jag behöver inte nämna detaljer så. Men jag kom mycket, mycket närmare sen Herren. När jag började att lyssna till Herrens ord och kom in i bönen mer, så kom jag närmare och närmare Jesus. Det är vägen. Att komma närmare och närmare Jesus. För oss alla. Jag har en bok där hemma i bokhyllan som heter Odödliga ikoner. Jag tror jag fick den av mina döttrar till julklapp för det kanske 10-15 år sedan. Den handlar om artister, musiker som har varit kända i hela världen. Sålt miljoner skivor. Tjänat massor med pengar. Men de har inte varit lyckliga. De har sökt i världens usla brunnar. Och de har tagit till surrogat, stimulantia, för att finna frid och harmoni i sina framgångar, kan man säga. Jag har skrivit ner några stycken här. Jag minns de här, jag är ju så pass gammal, så jag minns de här själv, de här artisterna här. Jag ska räkna upp några stycken här. Hur illa det gick för dem. Det hade ju inte behövt gå så illa egentligen. Men det gick helt fel. De sökte i fel källa. En källa som sinade och som ledde till död. Det här hände på, de flesta är från 70-talet här. Någon lite längre fram. Den första jag vill nämna här, han heter Jimi Hendrix. USA. Sångare och popidol. Sålde miljoner skivor. Han var världens högst betalda rockmusiker 69. Han hittades död i en pool, påverkad av droger. 1970 hittades han, 28 år. Brian Jones, England, medlem i The Rolling Stones. Sålt miljoner skivor. Använde droger. Hittades drunknad i en pool. Påverkad. 1969, 27 år. Janis Joplin, Kalifornien. Sångerska med världshit. Var med i Flower Power-rörelsen, San Francisco. Hela den vågen med frihet, knark, sexuell omoral och allt. Hittades drunknad i en pool. Påverkad av droger. Dog 1970, 27 år. Jim Morrison, Kalifornien. Sångare i The Doors. Hade många världshit. Sålde mycket skivor. Hittad död i ett badkar. Överdos heroin. Dog 1971, 27 år. Elvis Presley, USA. Rockens kung. Hittar död på badrumsgolvet. 1977. 42 år. Det var medicin och drogmissbruk. Kurt Cobain, USA. Medlem i bandet Nirvana. De sålde 75 miljoner skivor. Drogmissbruk. Begick självmord 1994, 27 år. Whitney Houston, USA. Känd sångerska. Långvarigt drogmissbruk. Hittades död på ett hotellrum. Hittades 2012, 48 år. Sålde 200 miljoner skivor. Var hon lycklig? Kan inte ha varit lycklig. Amy Winehouse, England. Sångerska. Drogmissbruk. Hittat på sitt rum, alkoholförgiftad. Död 2011, 28 år. Det var några stycken. Det här finns massor. Den här boken var full av artister, kända och musiker som inte fick leva länge. Det räckte inte med framgångar och popularitet. Det räckte inte. Det fanns någonting här inne i djupet som fattades. Och vi vet vad som fattades. För lösningen och svaret för människans behov, det är det levande vattnet med Jesus Kristus och hans frälsning och pånytt födelse. Och det är vad vårt land behöver. Så är läget i vårt land. Vi behöver få uppleva en väckelse. En djupgående väckelse. Gudomlig väckelse. När människor söker Gud till frälsning. Det är vår bön och längtan. Det har vi allihopa, hörni. Vi känner det. Det måste ske någonting. Det måste ske en landsväckelse som det har skett i tidigare år. Det fanns en känd landsväckelse på 1700-talet som drog fram i landet Wales. Wales, det är ju en del av Storbritannien, precis som England och Skottland. Situationen här på 1700-talet i Wales, den var katastrofalt dålig. Det var stor brottslighet. Alkoholen flödade. Det var arbetslöshet. Sjukdomar härjade. Sexuell omoral. Hög barnadödlighet och så vidare. Så långa, de som jobbade i kolgruvorna, det var långa dagar och tuffa dagar. Tungt arbete. Men då reste Gud upp tre förkunnare som skulle resa upp landet, förvandla landet ifrån med himmelens Gud. Och de hette, det var två bröder, hette Wesley i efternamn. Charles Wesley, och jag fick inte fram det andra namnet, men det var två bröder som hette Wesley. Och sen var det en till som hette George Whitefield. Och det kallas för den metodistiska väckelsen. De kallas för metodister, och det kommer av att de hade en speciell metod när de skulle förkunna evangelium, som gjorde att folk, de bara drogs till dem i stora massmöten där i Wales. Och ja, det var inte en mänsklig metod, tror inte jag, för det var den helige ande var verksam. Det var den helige ande som verkade. Så att det hände stora saker där i Wales. Många tog emot frälsning och omvändelse, och det fick konsekvenser i städer och samhällen. Det står att nöjen stängdes. De kunde inte ha några nöjen. De stängde dörrarna till nöjerna. Det gick inte ha något. Fotbollsmatcher fick ställas in. Och polisen fick mycket, mycket mindre att göra. Jag hörde en dråplig händelse i och med den här väckelsen i Wales där. Det var så att, det var, som jag sa, det var många som arbetade, män då, som arbetade i kolgruvorna. Det var väldigt tungt och hårt arbete. Men många av de här männen hade fått ta emot frälsningen och blivit förvandlade. Och det var så här att i de här gruvorna så hade man hästar som hade vagnar då efter sig. Och man körde upp kolet med på de här vagnarna, och hästarna de drog upp. Det fanns inga tekniska mirakel på den tiden, utan det var hästar de hade. Och då berättade han, den här förkunnaren som just talade om den här väckelsen, att plötsligt då när de hade lastat vagnen med kol, så skulle de ge order till hästen: nu ska du gå. Men plötsligt så lydde inte hästarna order. Varför det då? Nej, hästarna, de var vana vid att den där som gav orden, han hade då en massa svordomar med samtidigt i ramsorna. Och de var borta nu. Så hästarna, de hörde inte, begrep inte vad han sa. Ett råpligt händelse, som hur det kan bli när en människa får ta emot frälsningen. Man, det är något nytt här inne. Det står ju att man blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Man blir född på nytt. Något händer här inne. Alltså svordomar, det vet vi, det är ju inte vackert, va? Och det är något som kommer liksom inifrån. Ja, och det är många som kan vittna om det, att det blir man av med när man tar emot frälsningen. Som jag nämnde förut, så behöver vårt andliga liv ett tillflöde och ett utflöde. Skulle vi inte, när vi blir välsignade av Jesus och hans och de andliga välsignelserna, så om det bara får stanna liksom här inne, så blir det lite, kan bli lite unket, eller hur, jag vet inte vad man ska uttrycka det. Men det kan bli, det är inte meningen. För Herren vill välsigna oss med välsignelse, vi kan välsigna andra. Men då är det inte frågan om en piska då, alltså att nu måste ni, nu har ni blivit så välsignade här, ni har fått uppleva så mycket, så nu måste ni ut här och göra det och det. Jag tror inte det i första hand, att det är pisktvånget som vi ska få höra, utan jag tror att Herren vill använda oss på olika sätt i vår vardag, i våra relationer med människor. När vi har fått ösa ur, som vi säger, frälsningens källor, så vill vi ju dela med oss. Men vi kan inte göra, alla ska ju inte stå vid fronten. Jag tror jag nämnde om det förra gången jag talade. Hela sommaren nu, ända sedan i våras tror jag, och nu i höst med, så är det två män som står på Sergels torg i Stockholm och vid Åhléns City. Precis, Åhléns City ligger jämte där, och Drottninggatan. Där står de varje dag och förkunnar det enkla evangeliet. Och ibland har de mikrofon och ibland har de ingen mikrofon. Och så delar de ut lite lappar och evangelium. De kan få någon bibel också, de som vill ha. Och jag har funderat lite på det, att de får stå där faktiskt. Mitt i folkvimlet där. Strax in till Sergels torg, och det är Åhléns City och en galleria där. Ja, vi var där nu, för min fru och jag, i augusti. Det får de göra. Det får de med i det här landet. Det får ju vara tacksamma för, hörni. Det hade inte gått i Kina eller Nordkorea. Fullständigt omöjligt. Men där står de och får dela ut evangelium i tal. Men alla ska ju inte stå där. Och vi har alla möjligheter, hörni, på olika sätt att dela med oss. Och framför allt tror jag att vi ska återspegla Jesus i våra liv. Där tror jag nyckeln sitter. Vi ska återspegla Jesus i våra liv. Då är det inte alltid de många ordena som är viktiga. Jag tänkte på det är söndag. I torsdags var vi i Jönköping och jag lämnade in min... Ja, jag är lite Volvo. Jag måste säga, jag säger inte vår bil, jag säger vår Volvo. För jag har haft Volvo nästan hela livet. Jag lämnade in på service i Jönköping. Och då vet jag att servicemannen där, han går ju igenom en massa punkter och så bockar han av då. Ja, den gör han det och det och det. Och det ser ju bra ut. Och det sista han gör... servicemannen, så ska han ta sig en liten tur med bilen. Och det vet jag. Så då har jag en CD i bilen. Och så att när han, det ingår också, han ska kolla så stereoanläggningen fungerar i bilen. Och då när han sätter på stereoanläggningen, då hade jag en väldigt bra evangelisk sång där. Det finns en värld, jag tror att det finns en värld, en annan värld och så vidare, som New Creation sjunger. De finns inte längre. Jo, de lever, med gruppen finns inte längre. Sen när jag hämtade bilen, så då kollade, hade han spelat den här melodin nu då? Ja, hela melodin hade han spelat. Så där hade man ett sätt att dela med sig av evangelium. Servicemannen på Volvo fick höra en andlig sång. I modern tappning faktiskt. Det skulle inte vara något så att, utan att han skulle lyssna på det. Men som jag sa, vi ska återspegla Jesus i vår liv. Och Jesus, han säger så här vid ett tillfälle: ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Det är synligt. Jag tror att många, de ser oss som kristna. De tittar på oss, de lyssnar på oss. Det får vi tänka på, och det tänker jag ofta på. Vi är världens ljus, och vi kan inte döljas, vi ligger på ett berg, står det. Och psalmisten, han säger så här: en ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad. Tänk att vi får på olika sätt dela med oss av de välsignelser vi har fått uppleva. För därför att vi har öst ur källan, och vi öster ur källan som aldrig sina. Tack Jesus, tack Fader i himmelen. Då frågar man så här: kan en väckelse som man upplevde i Wales bli verklighet 2021-2022 i vårt land? Kan det bli en verklighet? Jag tror det, för att den andliga nöden är minst lika stor som då. i vårt land. Den andliga nöden, nu talar jag inte om materiella nöden, för vi har ett mycket bra i vårt land, det vet vi. Men den andliga nöden är mycket stor. Så var det i Wales också. Därför tror jag, men det kan också, vi vet inte hur det blir i framtiden, vi kan också få uppleva materiell nöd, det vet vi inte. Men jag tror att vi står på tröskeln till en genomgripande väckelse i vårt land. Jag tror det i vårt land. Jag har fått smaka lite av den här väckelsen i mitt liv tidigare. Jag kommer speciellt ihåg i början på 70-talet i vårt land. När jag bodde hemma hos Nässjöföräldrarna och jag gick på stadsparken i Nässjö. Där satt hippies. Kanske knarkpåverkade. Knarket flödade så oerhört i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Och vi delade med oss av evangelium där. Flera blev frälsta i Nässjö. Knarkare som hade varit i Indien och prövat på allt möjligt. Och det var något som hände. Inte bara i Sverige, det började i USA, det vet vi, i Kalifornien. Men jag tror att vi kan, och jag tror att vår generation, vi kommer att få bli delaktiga i den här väckelsen. Jag tror det, så nära är vi. Vår generation, vi kommer att få bli delaktiga i detta. Och många har ju profeterat om det, att det ska bli ett genombrott i vårt land och i många andra länder innan Jesus kommer tillbaka för att hämta sin församling. Tack Jesus för den här stunden. Tack Helige Ande att du verkar. Du verkar i mitt ord, Helige Ande. Amen, amen. Sluta där och vi kan lyssna till en sång här som jag tycker passar till mitt budskap. Den heter En vanlig dag vid porten. Vid brunnen. En vanlig dag vid brunnen. Men där fanns Jesus. Han satt där. Källan som aldrig sinar. Vi lyssnar till Emilia här när hon sjunger då En vanlig dag. Är någon som vill ha hjälp med förbön, kom fram här så hjälps vi åt. Du är välkommen fram.